och hur ska vi få in mer hövlighet i vardagen? Har du små tankar kring detta, mejla oss på kropps@sverigesradio.se. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Och det här var en repris från i tisdags. Om en minut slår klockan 3 och då får vi ekonyheter. Och 3 minuter över 3 börjar det politiska spelet med Parisa Höglund.
I Samtal med stil den här veckan får vi besök av modeskribenten Fanny Ekstrand. Vi tar tillsammans pulsen på den just nu för kvinnor pågående slipstrenden. Har slipsen, som tidigare symboliserat manlig makt och formalitet, blivit en symbol för kvinnlig kreativitet och lekfullhet? Lyssna på Samtal med stil när du vill i SR Play.
Och vi sänder programmet också här i P1 imorgon vid lunchtid 5 över 12. Samtal med stil. Nu är klockan 3.
Ett nytt kollektivavtal är klart mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona. Avtalet följer industriavtalets märke på 6,4% löneökningar under 2 år. Det här kollektivavtalet berör över 500 000 anställda, bland dem undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och räddningstjänstpersonal. En man i 30-årsåldern som arbetar som polis har häktats misstänkt för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, uppger Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen har mannen arbetat som polis i Stockholmsområdet i flera år och han har häktats på den starkare graden av misstanke. Mannen nekar till anklagelserna. Socialdemokraterna vill att staten ska gå in som delägare i Saab och kanske också andra företag inom försvarssektorn. Det här beskedet kommer efter att generaldirektören för Försvarets materielverk efterlyst utökat statligt stöd till svensk vapentillverkning i Ekots lördagsintervju. Socialdemokraten Peter Hultqvist är ordförande i riksdagens försvarsutskott.
Jag tycker att regeringen har varit ohörsam i de här frågorna. Tiden har fått gå och man har inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna.
FMVs generaldirektör Göran Mårtensson föreslår i Ekots lördagsintervju statliga garantier för en viss produktionsvolym över tid, direkt investeringar i tillverkningsindustrin och även statligt ägande i försvarsföretag. Socialdemokraterna är enligt Peter Hultqvist öppna för alla 3 åtgärderna. Till exempel statligt ägande i Saab.
Men vi är också beredda att diskutera statligt ägande på andra områden inom försvarsindustrin.
Det rör sig alltså om andra svenska företag inom sektorn?
Ja, det kan det göra. Man kan vara delägare och man kan på det sättet vara en väldigt konstruktiv partner i det här.
Ekot har sökt försvarsminister Paul Jonsson, som nyligen sa till Dagens Nyheter att han inte var säker på att statligt ägande var en viktig åtgärd för att stötta produktionen av försvarsutrustning. Samtidigt uteslöt försvarsministern inte produktionsgarantier till försvarsindustrin.
Rapporterade Sven Karlsson. Så vädret ikväll och i natt klarnade upp över stora delar av landet och det väntas minusgrader på de flesta håll. Imorgon får Götaland och Svealand mest soligt men i öster en del moln, 8-14 grader. Norrland får mest molnigt men på sina håll en del sol och 5-10 grader. I fjällen någon snöby och 0-gradigt. Per Edberg med Ekonyheterna.
P1, Sveriges Radio.
Ja, så där låter hemvärnets igenkänningssignal. Hemvärnet som ibland lite ironiskt kallats för gubbdagis. Men faktum är att de 23 000 frivilliga soldaterna spelar en allt större och viktigare roll i skyddet av Sverige. Vi hör mer om en halvtimme i veckans gräns.
Massavhopp från Liberalerna får Johan Persson att svettas och regeringens vurm för vandel tar sig hela vägen in i lagboken. Du lyssnar på Det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet som vi spelar in torsdagen den 3 april. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Hej Helena Esén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtomark.
Hej Parisa.
Ja, det är ganska mycket vi ska prata om i dagens program, så vi kan ju bara ge oss på dagens första lilla krumelur. Fredrik Federley gör comeback. Han kan i helgen väljas till ledamot i Centerns distriktsstyrelse i Dalarna. Helena, hur uppseendeväckande är den här återkomsten?
Det är ganska uppseendeväckande. Han levde ju ihop med en dömd pedofil och fick lämna Centerpartiet på grund av detta. Och nu ska han då in som ordinarie ledamot i partidistriktets styrelse i Dalarna, om det nu blir så. Jag tippar personligen att det föranleder en viss krishantering i partihögkvarteret i Gamla stan. Om det nu finns någon fungerande verksamhet där just nu i partiledarskarven.
Just det, för vi pratade ju om Centerpartiet här veckan om att de letar med ljus och lykta efter ny partiledare efter Muharrem Demiroks avgång.
Ja, nu får de ha lite fler ljus och lite fler lyktor, för nu har Anna-Karin Hatt, som många trodde skulle bli, till exempel jag, vi,
ja,
hoppat av. Mm.
Starka lyktor får de ha nu.
Jätte. Det finns ingen annan att satsa sina pengar på. Vi ska inte satsa, vi uppmanar inte till hasard. Men det finns ingen annan nu, eller som du skulle gissa på?
Du vet vad jag har sagt tidigare. Behöver jag upprepa det?
Ja, det behöver du.
Alltid.
Nej, men jag har ju haft teorin att man inte ska helt räkna ut Emil Källström, den tidigare ekonomisk-politiska talespersonen. Mm. Men alla andra räknar ju ut honom. Så vi får se. Sen så återstår väl då Martin Ådahl, som gärna vill, verkar det som är nuvarande ekonomisk-politiska talespersonen. Och Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson, och Elisabeth Tand Rindqvist, näringspolitisk talesperson. Sen kan det ju dyka upp någon ur gömmorna som vi inte har koll på.
Mm.
Ja, det kan du ju alltid.
Vi får väl se vad det här tar vägen. Det kommer finnas anledning att ta upp Centerpartiets partiledarresa. Vi går vidare helt enkelt. Vi ska ju prata om vandelsutredningen. Men vi kan väl börja från början av veckan. Liberalerna har ju haft skakiga dagar, minst sagt. På ett bräde meddelade 3 toppliberaler att de lämnade sina poster. Och bland annat var det jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Men även då kanslichefen och partisekreteraren för Liberalerna kastade in handduken i måndags. Puh! Vilken vecka Johan Persson har haft.
Mm.
Vad betyder de här avhoppen för det redan skakiga läget i partiet?
Ja, alltså det är ju lite hela havet stormar, och det är ju i och för sig då inget ovanligt i Liberalerna just. Annars så hade de väl hoppats kanske på en lite lugn vår. Johan Persson, inför det här kommunmötet i Karlstad som de hade med flera hundra liberalpartister, så hade han en pressträff där han verkade jätteglad över det här nya visionsprogrammet som vi har pratat om tidigare, med som är döpt efter Selma Lagerlöf, tidig liberal. Men det blev inte så lugnt och fint som man hade tänkt sig. Så att jobbigt läge.
För det skulle ju liksom bli en ny start för partiet, det här Selma-projektet. Man ska hitta sin identitet och vad partiet är. Istället måste man hantera det här.
Ja, precis. Och de här 3 personerna betyder ju ingenting för väljarna. Men, nej, men det får man väl ändå säga.
Kan vi bara säga vilka det var? Jämställdhetsminister Paulina Brandberg, partisekreterare sen bara 1 år tillbaka Jakob Olofsgård, och sen så kanslichef Oskar Våglund Söderström.
Ja, men eftersom det här nu skedde då samtidigt och dessutom partisekreterarens förklaring var väldigt svag, så triggade ju redaktionerna och journalisterna såklart, så att nu blockerar detta ju annat för Liberalerna, så som det gör när ett parti är i blåsväder. Man får prata om, inte om sin politik utan om andra saker.
Och sen är det ju inte så lätt, jag menar det här är ju blytunga poster i partiet. Väljarna, som Fredrik säger, struntar ju det här, men en minister och en partisekreterare och dessutom kanslichef, de ska ju ersättas, och ja, det är ju Det är turbulent för Liberalerna.
Och det är kanske inte Sveriges mest attraktiva jobb, det här partisekreterarjobbet. Eftersom partisekreteraren bland annat ska hålla ihop ett parti och få det att dra i samma riktning och kommunicera på samma sätt.
Just det.
Och Liberalerna byter partisekreterare som andra byter skjorta.
Kalsonger. Okej. Okay. Och Liberalerna är ett parti som drar åt massa olika håll. Så ja, det är ett extra svårt jobb. Paulina Brandberg då, hon satt ju som minister. Det blev drygt 2 år för henne. Vad blir hennes eftermäle?
Hon var ju något av en kändisrekrytering. Hon var högprofilerad åklagare som då rekryterades till politiken. Och det där är ju inte alltid så lätt. Och hon har väl inte precis gjort så mycket väsen av sig som partiet hade hoppats. Kanske bland annat hedersfrågor. Det där är ju en liberalpartistisk jämställdhetsspecialitet.
Mm.
Men även denna sak, alltså att agera mot hedersförtryck, verkar stöta på en del patrull i vänsterfalangen i partiet. Jag tror inte att det är så lätt där heller. De hade Sabuni som jobbade mot hedersförtryck. De rekryterade Juno Blom. Hon var samordnare tidigare mot hedersvåld. Hon fick ge upp. Även Robert Hanna profilerar på det området. Bland annat motståndare, tror jag, till slöja på småflickor.
Mm.
Har lämnat nu och gått till Moderaterna dessutom.
Just
så att det kanske inte är så lätt att vara jämställdhetsaktivist i Liberalerna trots allt.
Och det här med kändisrekryteringar inom citationstecken känns ju väldigt ofta som någonting som bara är kul för partiet exakt när det sker. Sen blir det inte så kul.
Ofta inte.
Nej. Men man måste väl fråga vad hon var känd för. Och man kommer ju inte runt det här med bananfobin, att det är det enda hon har fått uppmärksamhet för. Å andra sidan har hon fått den uppmärksamheten från New Delhi till Belgrad.
Just det, där blev hon ju känd på riktigt, får man säga. Det var genomslaget. Men det är inget bra, eller det är kanske inte det roligaste att vara ihågkommen för.
Nej, precis. Och hon har ju jättesvaga förtroendesiffror. Hon ligger i botten på ministrarnas ranking tillsammans med sin partikollega Mats Persson.
Och det är ju ingenting man minns så där som hon har stuckit ut med i jämställdhetsfrågor. Det som Johan Persson nämnde var att hedersvåld just då har blivit ett jämställdhetspolitiskt delmål. Det är att det skulle vara något att skryta med. Det är ingen som förstår vad det innebär.
Nej. Okej, så hon har haft svårt att slå sig fram helt enkelt och visa vad hon vill driva för politik.
Jag tycker det.
Och sen den här jämställdhetsministerposten. Hennes post är ju inte särskilt tung. Det kräver ju en begåvning utöver det vanliga att bli känd om man inte leder ett departement eller har en lång politisk karriär.
En Maggan Winberg eller något sånt, om ni minns.
Ja.
Ja. Okej, okay, de här strömavhoppen kommer ju kort efter, ja man får väl kalla det ett avhopp. En av Liberalernas starkaste internkritiker, Anna Starbrink, meddelade tidigare i år att hon har fått ett nytt jobb och det är som överdirektör på MSB. Finns det något samband där, hennes profil som obstruerande liberal och denna utnämningen då till det nya jobbet?
Jag har hört för länge sedan att hon hade meddelat sina partivänner att hon inte hade tänkt att kandidera i nästa val. Så att det här är väl någonting som hon har ruvat på ett tag då. Och det är väl mycket möjligt att partiets linje, som hon ju är emot, hon gillar ju i grund och botten inte Tidösamarbetet med Sverigedemokraterna, att hon har tröttnat på det helt enkelt. Sen kan det väl också spela in att det går väldigt dåligt för partiet.
Mm.
Och hon fick ju det där jobbet så att säga gratis. Alltså, hon sökte efter att tiden hade gått ut. Alltså, det var helt uppenbart att här, varsågod, ta det här jobbet.
Ja, 9 månader efter att ansökningstiden hade gått ut så kom hon in med en ansökan.
Mm.
Okej, men då blir partiet ändå av med en av sina största debattörer. Hon har ju varit emot tiggeriförbudet och även i debatten om att man ska avgiftsbelägga tolkar i vården.
För folk som kommer från andra länder.
Ja, ja, det är ju ofta de som behöver
tolkar.
Men hon har ju haft viss framgång där, därför att det blev ju undantag enligt hennes linje och Liberalernas linje, tolkavgiftsfrågan i direktiven i alla fall. Och likadant så är det väl ingen som tror att det kommer att läggas fram något förslag om nationellt tiggeriförbud, för det är även Kristdemokraterna emot. Så att hon har ju haft viss framgång.
Men nu blir det lugnare för Liberalerna, i alla fall på den
Ja, men nu är det så här att Robert Hanna då, som också har hoppat av som jag nämnde, han ersätts ju av en jättearg kritiker till SD-samarbetet från Göteborg som heter Helene Odenjung. Så att en ut, en in.
Men det finns ett läge, nu vet jag inte om vi kan slå fast att det är det som gäller i Liberalerna, men det finns ett läge i partier när val närmar sig som jag tycker är väldigt spännande, som jag alltid tyckte är kul eller roligt utifrån sett. Och det är det här med att när det går dåligt i ett parti, och kanske speciellt om man sitter i regering, då har man ju ändå ganska många, man har ganska många tjänstemän, man har presssekreterare och andra då. Och så uppstår det ett läge när väldigt många människor som av en händelse försvinner till nya spännande jobb och nya spännande utmaningar.
Att de ett år innan valet helt plötsligt får möjligheten att utveckla sig på annat håll.
Och är det till exempel en socialdemokratisk regering som det ser väldigt mörkt ut, för då får många plötsligt till ett jättespännande jobb inom facket, och det ska bli så roligt.
Okej, åter till veckans avgångar då. Ett pressmeddelande om Brandbergs avgång gick ut i måndag, så där hänvisade den före detta ministern till sin familj och att en valrörelse kräver att man lägger in en extra växel. Att så många hoppade av så plötsligt och samtidigt väckte ju förstås frågor, och Johan Persson fick en del frågor i veckan.
Men de har redovisat att de avgår med de skäl de har angivit, och det är klart att nu sammanfaller ju det, så då kan jag förstå att man ställer frågan, men jag har inget annat att säga än att jag hänvisar till deras besked.
Han låter ju rätt pressad, Fredrik.
Ja, jo, men det är ju igång spekulationer om att det finns andra orsaker såklart, och det är inte så konstigt. Och han har ju då, en sak som han sa här till exempel var att han vet inte mer. Det där skulle han kunna få problem för.
Om det visar sig att han vet mer?
Ja.
Mm. Okej, så hur problematisk skulle du säga att den här diskussionen är för partiet då?
Ja, den är problematisk faktiskt. Och det är lite svårt att säga hur stort detta blir eftersom jobbet fortsätter på redaktionerna, så att vi får se.
Vi får se, okej. Det finns ju många tänkbara skäl till att politiker väljer att avgå, och snabbt drar ju spekulationscirkusen igång. Är det okej att hålla inne med varför någon avgår, eller förtjänar väljaren att alltid få veta precis skälet?
Alltså om någon är folkvald så tycker nog jag att den bör ha någon form av förklaring om man lämnar i förtid. Sen måste man ju inte fläka ut sitt privatliv eller så. Men någon form av förklaring tycker jag nog att den som har röstat på en person förtjänar.
Det är jättenormalt att de bara säger just det här att jag orkar inte en lång period framåt ytterligare och så vidare. Eller att nu har jag gjort det här så länge och nu vill jag ha nya utmaningar. Och så här. I det här fallet så är det ju inte länge, utan de är ju ganska nya.
Det är väl inte så konstigt då att det blir en diskussion om själen bakom?
Nej, så är det ju såklart. Mm. Och det är ju som att man ber om det när det sker samtidigt.
Okej, tajmingen då? Är det bra eller dåligt att det här sker ett år innan valet? Drygt ett år? Alltså, man kan väl också se det som positivt att Johan Persson har lite tid på sig.
Jag tror vi har nämnt det förut att det finns två tidpunkter som är väldigt vanliga för politiker att avgå. Och det är ju då strax efter ett val som man har förlorat, och det är när det närmar sig nästa val. Och en väldigt sån här traditionell, som många säger som jobbar med både politik och journalistik, är att ett år bör efterträdaren ändå ha på sig. Sen så blir det ju inte alls alltid så. Johan Persson tillträder ju i panik med kort till valet och så.
Mm. Jämställdhets- och arbetslivsministern då, Brandberg, hon ersätts av en ny person, Nina Larsson, som bland annat har en bakgrund som officer inom försvaret, vilket hon själv framhöll när hon mötte pressen.
Och när jag första gången där kom in i matsalen så satt det hundratals värnpliktiga och åt sin lunch. Och det blev helt tyst. Och alla stirrade på mig. Och allt jag kunde tänka på det var, tappa inte brickan. Lite som nu då, men ändå inte.
Fredrik, du satt ju i rummet. Hur flög det där skämtet?
Alltså, jag tyckte själv att det var lite kul, så möjligen överskattade jag hur väl det flög.
För lyssnare av den här podden vet ju också att din humor kanske är annorlunda än de flesta.
Alltså. Ja.
Okej, det var ändå en ganska mänsklig iakttagelse tyckte jag. Det var en fin anekdot att dela med sig.
Ja, precis. Och den hade ju en annan poäng också såklart, och det var ju det här med att hon har ju inte jobbat i riksdagen med jämställdhetsfrågor till exempel, utan hon, de återkom under den här pressträffen till att hon har liksom känt detta in på bara skinnet under så lång tid, det vill säga hon har varit kvinna i en mycket mansdominerad värld och sådär.
Och det gör henne väl lämpad att hantera jämställdhetsfrågor?
Ja, det var tanken. Och hon sa också att hon alltid har varit väldigt engagerad i detta. Men det får man i så fall ta hennes ord på, för det syns inte riktigt i CV:et.
Ouch, okej. Okay. Förutom det där då, vem är hon? Förutom att vara officer?
Ja, jag fick höra från en person i ett annat parti att hon är den bästa liberalerna kunde välja. Den personen tycker att Nina Larsson har bevisat sig under åren som riksdagsledamot och partisekreterare. Hon var ju det 2006 till 2014. Att hon är skärpt och kompetent. Jag har väldigt svaga minnen av henne, ska erkännas. Jag minns inte att hon har gjort sig bemärkt på något särskilt sätt. Men hon är nog mycket en person som har verkat inåt och inte lika mycket utåt. Mm. Och sådana behövs ju också.
Ja, men jag minns henne som en sån där, så som folk kan vara, som är inom militären, en sån där person som går upp före arbetsdagen och joggar med någon jättetung packning. Och...
Det låter som någon Ulf Kristersson kan tycka om.
Ja, ja, det kan det nog vara, ja.
Briefar varandra i joggingspåret.
Ja, hur tung packningen ska vara.
Okej, men om man tänker sig att man tillsätter med en person då som inte har just jobbat med jämställdhetsfrågor, kan man då dra slutsatsen att just den här posten inte är så prioriterad?
Det finns ju också de nu då som menar att det här var också ett helt stensäkert kort. Alltså hon gör ingen falang arg eller irriterad, utan hon är bara helt skademinimerande. Mm. Och att det är det Johan Persson håller på med nu. Han vill till varje pris hålla ihop partiet. Ingenting får sticka ut och göra någon arg. Och lite grann är det väl kanske så. Jag tyckte att hon pratade lite fluffigt om jämställdhet, men det är väl mycket möjligt att som liberal så är man engagerad i de här frågorna och att hon kan, att det är upp till bevis lite grann, men det är mycket möjligt att hon kan leva upp till förväntningarna.
Vi får väl se. Vi lämnar Liberalerna för den här gången och går över till ett ämne som visserligen Liberalerna kan vara intresserade av, nämligen den omdiskuterade vandelsutredningen.
Man ska till att börja med följa svenska lagar och sen så ska man helt enkelt leva på ett skötsamt sätt. Jag är helt övertygad om att de allra flesta människor förstår precis vad vi menar kopplat till detta.
Migrationsminister Johan Forssell var det som i veckan tog emot den här utredningen. 2023 tillsatte regeringen den här utredningen för att titta på vilka bristande levnadssätt som skulle kunna leda till att en person utvisas eller får sitt uppehållstillstånd indraget. Och i veckan var det då dags att få höra vad utredaren landat i. Vad landade han i?
Ja, men fler ska nekas då uppehållstillstånd eller få det indraget. Och det gäller inte bara vid brott som idag, utan även då bristande vandel som det då kallas. Alltså att man missköter sig på olika sätt.
Vi kan väl ta det här från början då, för redan när detta presenterades då för något år sedan, alltså när Tidösamarbetets olika punkter skulle nagelfaras och det här med vandel kom upp redan då, då var det flera som ställde en och samma fråga, Fredrik, nämligen vad heter vandel på tyska?
Ja, det var ju den vanligaste frågan. Och jag är glad att du frågade det, och det heter vandel.
Säger han med någon sån här norsk brytning.
Tyckte du?
Vandel. Mm. Okej, men skämt åsido.
Det är lågtyska och betyder vandring, levnadslopp, men även förändring.
Det var vackert.
Och det var ett piggt och fräscht ord på 1600-talet.
Ja. Och nu får det gör också comeback.
Ja, och det tycker jag är mer intressant än vad det kan låta som. Därför att det här förslaget är ju från början en SD-baby, måste man säga. Och det hånades ju sen väldigt mycket från rödgrönt håll, och det har ju debatterats i förväg jättemycket. Och det ledde ju till att det här ordet vandel användes då ett tag inte särskilt mycket av den här regeringen. Alltså instruktionerna till den här utredningen, så ordet vandel nästan borta.
Var det inte helt borta?
Jag tror det nämndes två gånger, men hederligt levnadssätt nämndes 47 eller något sånt där. Så det var hederligt levnadssätt istället. Och ordet kom från början av att Moderaterna tyckte att det här, vi kan inte, Sverigedemokraterna använde ordet asocialitet eller asocialt levande. Mm. Och då menar Moderaterna i regeringskansliet att det här ordet kan vi inte använda, det är inget juridiskt ord, vad ska vi byta ut emot? Och så tog man ordet vandel som finns i lagstiftningen och har funnits i utlänningslagen förr, men var lite på dekis, får man säga. Och sen blev det då som sagt väldigt hånat och omstritt och verkade vara på väg ut, men nu är det då tillbaks.
Okej, så man ville röra sig bort från det som var strikt brottsligt, man ville ha något annat...
Ja, lite bredare. Ja. Och utredaren själv skriver att han föreslår att definitionen ska vara att en utlänning lever på ett hederligt och skötsamt sätt och därmed följer gällande författningar samt i Sverige verkställbara avgöranden och andra beslut av domstolar och myndigheter. Det är hans definition.
Ja, så man kan ju sammanfatta till följer lagar, domstolsbeslut och myndighetsbeslut. Men också, visar det ju sig när man bara sköter sig på andra sätt också.
Det blev ju en rätt våldsam debatt när det här begreppet drogs upp, och vi kan väl fräscha upp minnet lite om hur den här debatten har låtit i riksdagens kammare.
Då vill jag ändå först fråga, hur är tveksam vandel grov brottslighet?
När regeringen hade sin presskonferens kring denna så hade ordet vandel ändrats till hederligt levnadssätt, och ministern intygade att man inte ska jaga de som finns i utsatthet.
Hämtat från tidigare förarbeten nämns även prostitution som ett exempel.
Vi ska alltså nu få en slags moralpolis.
Då har du enligt min bedömning inte en bristande vandel för den personen, för att du gör någonting emot din vilja.
Mycket svepande formuleringar i Tidöavtalets vandelsparagraf.
Tydliga skrivningar om att hänsyn ska tas till personliga omständigheter och det personliga ansvaret.
Johan Forssell fick det att låta som att det var så självklart vad det här betydde, men det känns som att det har varit ganska oklart i kammaren exakt vad man menar.
Ja, men verkligen. Det är ingen som har vetat riktigt vad det ska betyda faktiskt. Ju.
Men nu finns det ju
en lista, som sagt.
För att undvika att det blir godtyckliga bedömningar, som oppositionen menar är risken.
Ja, det kan man säga. Ska vi dra några av hans exempel här?
Ja, det kan kanske?
Ja, men det kan vara en ovilja att betala skulder, det vill säga inte bara att man inte vill, utan så att kronofogden kopplas in. Återkommande mindre brott, som bötesbrott till exempel, straffavgifter, återkrav, att ta emot bidrag som man inte har rätt till, missbruk av välfärdssystemet kallar utredaren detta. Bristande regel efterlevnad eller att man inte rättar sig efter grundläggande svenska värderingar och handlingssätt. Olika säkerhetshot, medverkan eller samröre med bland annat kriminella nätverk eller våldsbejakande organisationer. Och bland det där som är då med fortfarande mest frågetecken kring och mest kanske känsligt, det är ju just det där med rätta sig efter grundläggande svenska värderingar. Vad är det? Det kan ju då vara sånt man säger till exempel, trots att det inte är brottsligt att säga det.
Just yttranden.
Ja, precis. Utredaren talade om yttranden med vissa konsekvenser. Om konsekvensen hotar allmän ordning och säkerhet. Regeringen nämner till exempel det här med att om man har deltagit i den här så kallade LVU-kampanjen, som var rykten om att socialen tar muslimska barn, om man sprider en sån desinformation medvetet. Det skulle kunna vara ett sånt exempel. Även koranbränningar, om man gör det då med någon form av systematik, men ändå inte går så långt att man blir dömd för hets mot folkgrupp.
Sen var ju han ganska noga med att betona då att det sker vandelsprövning för olika människor redan idag, och han var också noga med att betona att det här har funnits tidigare och så vidare.
Det här blir ju, effekten här blir ju att svenska medborgare får ju, det är ju enklare att avgöra exakt vad de får lov att säga och göra. Det här som vi pratar om nu, det gäller ju då inte svenska medborgare, utan det kommer i praktiken framför allt gälla arbetskraftsinvandrare, de som är anhöriga till arbetskraftsinvandrare, de som är anhöriga till personer som har fått asyl,
studenter.
Och studenter. Det vill säga, det här vi pratar om gäller huvudsakligen inte människor som är här på asyl.
Och då sitter jag inne med siffror på detta. Det kunde de ju inte redovisa.
Wow, de har kommit längre än
ja, nu. Ja, det visste de inte ministern? Hur många det skulle omfattas.
Nej, de hade ju ingen aning. Jag har pratat med Migrationsverket här på morgonen och då visade sig att det finns 500 000 giltiga uppehållstillstånd i Sverige just nu. Utav dem så är det då 140 000 som har skyddsskäl och de omfattas i mindre utsträckning av detta då i och med att de omfattas av EU-rätt och skyddsskälen trumfar så att säga den här typen av prövning. Men resten ska då omfattas om jag fattar det rätt.
Okej, de här människorna får då hålla tungan rätt i mun och tänka lite på vad man säger, men det blir då olika regler för medborgare och människor med uppehållstillstånd. Vilken yttrandefrihet man har.
Ja, och det kommer ju att bli och är redan en stor diskussion om det då, att yttrandefriheten ska inte gälla alla på samma sätt. Sen är det ju stor skillnad mellan att vara svensk medborgare i massa andra avseenden också. Mm. Så att, och de, hela poängen här är ju, vad man förstår, är ju att andemeningen här ska vara att har du ett uppehållstillstånd i Sverige men inte medborgarskap, då är du gäst. Och då ska du uppföra dig. Jag tror att det här handlar väldigt mycket om signalpolitik. Mm. Kommer du hit så uppför dig.
Ja, men precis. Och det framgår väl tydligare då i Tidöavtalet egentligen. Därför att där talar man om att den som åtnjuter den svenska gästfriheten har en skyldighet att uppvisa respekt till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. Det är tydligare där.
Mm. Och det är det egentligen som skiljer hur det har jämfört med hur det har sett ut tidigare. För vi har ju haft vandelsprövning i utlänningslagstiftningen sedan 50-talet. Och så har det böljat lite fram och tillbaka hur man har betonat det. Men det som skiljer nu då är just det här med att det är knutet till svenska värderingar.
Mm. Okej, den här signalpolitiken, ett gäng rektorer från stora universitet i landet är ju oroliga för vilken signalpolitik det här kan sända. Att utländska studenter kanske inte söker sig till Sverige eftersom det kanske leder till att man blir utvisad om man säger fel sak. Det uttryckte de i en debattartikel. Vi får se hur det blir med den saken. Framåt då, kommer det här liksom leda till att fler utvisas? Eller, för på Johan Forssell lät det ju som att han hoppades på att signalen skulle nå fram och att man skötte sig istället.
Det är ju väldigt mycket som är oklart här och det hymlar inte utredaren med, utan han menar då att först ska Migrationsverket då försöka tillämpa detta. Det kommer bli överklaganden sannolikt ända upp i Migrationsöverdomstolen och det innebär att det kommer ju faktiskt kunna ta ganska många år innan vi vet exakt hur de här reglerna fungerar. Mm.
Sen är det så här att en myndighet som heter Delmi som sysslar med migrationsfrågor har kartlagt hur det ser ut i andra länder. Till exempel i det stora mottagarlandet Tyskland så är det ofta vandelsprövning, men det har ingen större effekt. Det fattades beslut mellan 2020 och 2023 i 475 000 ärenden och bara 4% av uppehållstillstånden drogs tillbaka. Och även i de fall som uppehållstillstånd dras tillbaka så har det då varit svårt att genomföra utvisningar. I Norge uttalade regeringen 2016 en ambition att återkalla fler uppehållstillstånd, skriver de i sin rapport. Men det visade sig vara svårt genomförbart.
Innan vi lämnar vandeln, bara den här frågan om prostitution då, vi hörde ju det i det där collaget och den frågan fick ju även Johan Forssell. Hur blir det med den saken?
Ja, men det här är ju en annan väldigt, en av de intressantaste punkterna faktiskt, det tycker jag. Därför att det har varit väldigt mycket bråk om det. De som har kritiserat den här tanken har sagt att väldigt många är ju brottsoffer som är prostituerade. Även inom Liberalerna var det mycket liv om detta. En av de som protesterade var Paulina Bramberg. Där förstod inte ett ord i instruktionerna till utredningen om prostitution. Men nu verkar det ju faktiskt uppenbarligen som att prostitution är, den är tillbaka eller den är inte borta från brädet, utan därför att utredaren och Johan Forssell pratar om att det är inte prostitutionen i sig då som skulle kunna vara dålig vandel, men då får man ju då en inkomst som ju då sannolikt är svart, om jag nu ska förenkla lite grann. Så uppenbarligen så utesluter de inte att man skulle kunna bli av med sitt uppehållstillstånd eller inte få det förlängt. I alla fall att det är en indikator på att det skulle kunna bli så ihop med annat då, om man är prostituerad.
Okej, så med tanke på att man inte kan vara prostituerad vitt så blir det ju prostitutionen.
Ja, det är en väldigt omdiskuterad fråga det där med skatten eller inte. Men ja, precis, man kan väl säga det. Och här finns väl två punkter som jag är lite förvånad över att regeringen inte har skademinimerat mera. Och det här är väl den allvarligaste egentligen, för här kommer ju såklart kritiken fortsätta och många frågor fortsätta. Och det andra är väl möjligen trots allt det här med att man använder ordet vandel igen, för det har ju liksom varit en symbol ganska mycket i debatten och har skojats och hånats väldigt mycket mer.
Mm. Håller med.
Med det säger vi tack och adjö. Helena Essén, Fredrik Furtenbach, Therese Rosenvinge var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och det här var en återutsändning från i torsdags. Strax veckans gräns som ska handla om hemvärnet.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det? Ja.
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Sveriges Radio. Det som ett tag kallades för gubbdagis är en helt avgörande del av försvaret. 23 000 frivilliga soldater som hela Sverige behöver luta sig mot om det blir krig.
Jag tror att många har den här gamla bilden av hemvärnet, att vi går omkring med grå uniformer och sliten utrustning. Utan det är precis tvärtom.
Och när svenska förband kan behöva strida utomlands vid NATOs front får hemvärnet ett större ansvar i Sverige. Men då behövs fler frivilliga soldater.
80 000 vore ju en fantastisk siffra.
Och att hemvärnet kan spela en huvudroll om det blir krig, det har Ukraina visat.
Jag skulle nog säga, utan att överdriva allt för mycket, att det var hemvärnet med i grunden då svensk organisation och stridsteknik som eventuellt räddade den ukrainska nationen i inledningsskedet av kriget.
Lyssna på gränsen på de säkerhetsfrågor och hotet mot Sverige.
Idag om de frivilliga som är först på plats som Sverige attackeras. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
En mörk och blåsig februarimorgon hämtar hemvärnssoldaten Lars-Gunnar Lundström sin utrustning i garaget på sin gård i Tornedalen. Gränsen mot Finland ligger bara några hundra meter bort. Han är ställföreträdande chef för gränsjägarbataljonen och han förbereder sig för en historisk övning. Ryska soldater har tagit sig in i Sverige för att försöka sabotera järnvägsstationen i Haparanda. Och hemvärnets uppgift är att sätta stopp för det i den här övningen.
Det är ju ett viktigt objekt på alla sätt och vis med tanke på att det enda järnvägsförbindelsen mot öst som vi har här uppe i norr.
På den här stationen kommer tiotusentals soldater och stridsfordon och vapen och ammunition och all annan utrustning som behövs passera om det blir krig i Finland. Och i Haparanda måste man dessutom lasta om till nya tåg eftersom rälsen är smalare i Finland.
I spelet som vi har nu, kommer att ha under övningen, så handlar det ju inte om någon storskalig invasion eller något sånt, utan det handlar om sabotagegrupper som kan jobba inom vårt område. Så att det man ska försvara järnvägsstationen och bangården mot, det är som mindre grupper med 6-8 fiendesoldater.
Och just tågstationer och annan samhällsviktig verksamhet, det ska hemvärnet skydda. De ska vara först på plats där, så gränsjägarbataljonen i Tornedalen, den ska ha soldater runt stationen i Haparanda så fort som möjligt om det blir höjd beredskap i Sverige.
Mm. Vilket det skulle bli om till exempel Ryssland attackerar Finland.
Det första hemvärnet gör vid den här tågstationen, det är att patrullera området och sätta upp vägspärrar. Och hemvärnssoldaterna, de bor i närområdet, så de kan snabbt se om något inte är som det brukar.
Vi jobbar ju också med att upprätta en normalbild över området, och där är vi ju specialister med vår lokalkunskap. Vi upptäcker ju direkt om någonting avviker ifrån normalbilden, och då kan vi agera.
Det går bra den här gången. Det ryska sabotaget stoppas, men övningen den fortsätter ett par dagar till. Och den kommer att bli historisk faktiskt. Vi återkommer till det.
Det är ju vanligt när man pratar med vänner och bekanta att de inte riktigt har koll på vad hemvärnet är för något.
Jag håller med. Det är väldigt få faktiskt som har koll på hemvärnet fullt ut. Och vi hade väl inte heller 100% koll innan vi gjorde det här avsnittet.
Nej.
Just nu har ju vi ett antal på ungefär 23 000 man, och det där kan ju variera från månad till månad, för det beror på hur många som är på väg ut, hur många under utbildning och så vidare, men ungefär 23 000 man.
Och de här hemvärnssoldaterna, de har tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten och får ersättning för att kunna ta ledigt från sina vanliga jobb och vara med på övningar, men också vid höjd beredskap eller hjälpa till med skogsbränder och översvämningar och andra kriser. Men en svaghet i det här systemet är att de flesta soldaterna bara får ersättning för mellan 4 och 8 militära övningsdagar om året.
Alltså det där låter väldigt lite med tanke på hur viktig roll hemvärnet har.
Verkligen. Men det finns andra fördelar med det här systemet. Det tycker Laura Svahn Wrede, som är rikshemvärnschef.
Alltså högsta chefen för hemvärnet.
Jag har ju hela, ska man säga, samhällsspektrat av hemvärnssoldater. Det kan vara hjärtkirurgen till KTH-professorn, det kan vara läraren, det kan vara fabriksarbetaren, taxichauffören. Det är ju en otrolig bredd, och många soldater jobbar ju också i försvarsindustrin där man hela tiden utvecklar tekniker och förmågor, och den har man ju lätt att ta med sig till hemvärnet och säga att det här är något som skulle passa oss.
Att gå med i hemvärnet, det är frivilligt. Men den som gör det, den måste vara beredd på att det sen inte är tillåtet att dra sig ur om det blir krig eller höjd beredskap. Då är det plikt som gäller.
Precis. Man kan liksom inte sticka hem om man nu är satt och bevakar någonting, en bro till exempel.
Nej. Men man blir nästan lite matt när man tänker på hur många viktiga saker som måste skyddas av hemvärnet för att samhället ska fungera i krig.
Ja, men exakt. Elförsörjningen är ju en sån där superviktig grej, och då har vi alla kärnkraftverk, och det är väl kanske det viktigaste vi har.
Verkligen.
Vi har dammarna.
Jätteviktigt också. Och sen har vi alla hamnar och flygplatser, och vi pratade om broar, och ja, all infrastruktur finns ju hur mycket som helst.
Det är en lång lista, och förutom all civil infrastruktur så finns det den här militära delen, vi tänker till exempel ammunitionslager och andra typer av förråd.
Och vet du vad, det kanske viktigaste av allt, det har vi faktiskt gjort ett avsnitt om.
Vatten.
Vi har ju den senaste tiden sett att man har misstänkt sabotage mot till exempel vattenförsörjning och så vidare. Så att det finns många viktiga infrastrukturella anläggningar som vi behöver, som är viktiga för oss.
Som redan i förmiddagsnyheterna omtalades har ryska trupper överskridit den finska gränsen, och ryska flygplan har bombarderat flera orter, bland andra Helsingfors, Viborg och Enso.
När den ryska röda armén rullar in i Finland där vintern 1939 blir det full aktivitet i Sverige. Svenska soldater skickas till gränsen i Tornedalen, och civilbefolkningen startar en massa insamlingar för att hjälpa till.
Finlands sak är vår sak och hela den där grejen.
Ja, faktiskt runt 9000 frivilliga soldater åker för att strida i Finland. Så det finns ju ett stort engagemang i samhället, men samtidigt växer en annan och ännu större rörelse fram i Sverige.
Under januari månad i år har också till rikets skjutbanor strömmat stora skara män, vilka kommer till insikt om bristerna i den egna förmågan att hantera ett vapen, och som samtidigt varit ansvarskännande nog att vilja bota dessa brister.
Folk gick bokstavligen man ur huset för att försvara landet, och det bildades en massa föreningar där man började organisera försvaret av sin hembygd.
Enbart inom Stockholms skytteförbund har sedan årsskiftet cirka 4 000 nya medlemmar ingått i föreningarna, och skarorna växer snabbt för varje dag som går.
Man samlade helt enkelt ihop sig, och många av de här var ju skjutlag och jaktlag som hade vapen hemma, så då bestämde man sig att man skulle organisera sig.
Men inte helt okomplicerat att folk tar till vapen och skapar egna små miliser och frikårer, även om syftet kanske faktiskt är gott från början, för man har ju sett ute i Europa hur det här kunde gå snett.
Mm, vill ju inte ha in brunskjortor och bolsjeviker i de här föreningarna.
Nej. Men istället för att förbjuda folk från att ta till vapen och försvara landet, så fick armén i uppgift att skapa och sen organisera upp de här grupperna. Och hemvärnet bildades därmed 1940.
Inledningsvis trodde man att det bara skulle bli några tusen. Men man på kort tid samlade man ihop 50 000 man. Och sen dess har ju hemvärnet funnits med olika antal. Så det är ju svenska folkets sätt att visa att man är beredd att försvara Sverige. Så vi firar 85 år i år.
Hemvärnet är idag en egen försvarsgren, precis som marinen och flygvapnet. Det som skiljer hemvärnet från armén är ju vilka uppgifter de har.
Armén rör sig över stora områden och kan samla stora styrkor för att kraftsamla på någon plats, till exempel mot en stor styrka i ett landskap eller ett område. Hemvärnet är mer lokalt och löser uppgifter där det behövs på plats.
Fältarmén, den kan ju storma fram med pansar och anfalla med några tusentals soldater på en gång. Men det har inte gjort i en handvändning, utan det kräver planering, mobilisering och ja, logistik. Mm. Så i väntan på armén,
som kanske inte ens hinner dit.
Nej, så är hemvärnet på plats och tar den här första striden vid viktiga objekt. Johan Granholm är lärare vid Försvarshögskolan och han arbetar även som instruktör inom hemvärnet.
Med 40 bataljoner spridda över landet så kan man lokalt på många platser agera mot mindre motståndargrupper. Lokala anfall, lokala landstigningar eller luftlandsättningar och liknande på många olika platser.
Hemvärnet har också i uppgift att skydda andra förband som är sårbara i början av ett krig.
Om vi tänker oss ett fartygsförband som samlar ihop sig och samlar ihop sin personal och förordning på sin materiel, och det är ett ganska utsatt läge. Skulle ett sådant förband då också behöva tänka på att skydda sig själva under tiden, så skulle det ta mycket längre tid och vara mycket besvärligare för dem att genomföra en mobilisering.
Så även riktigt tunga förband kan alltså behöva luta sig mot hemvärnet där i början?
Mm.
Om man vill slå ut stridspiloter så är det lättare att göra när de cyklar till jobbet än när de är i sitt flygplan uppe i luften. Så det är en känslig fas när vi ska driftsätta eller mobilisera förbanden. Det är den absolut känsligaste fasen där det är lättast att göra någonting åt dem.
När hemvärnet bildades där 1940, då hade ju soldaterna inte ens uniformer och vapnen bestod av ja, det man hade hemma.
Mm, typ hagelbrakare och såna här repetergevär.
Mm, som man måste ladda om mellan varje skott.
Just det. Och kanske var det därför då som nidbilden av hemvärnet som ett gubbdagis började växa fram.
Mm. Men idag är ju soldaterna yngre och andelen kvinnor har faktiskt ökat, även om den delen fortfarande är låg. Och hemvärnet har också mycket bättre utrustning än tidigare.
Jag tror att många har den här gamla bilden av hemvärnet, att vi går omkring med grå uniformer och sliten utrustning. Men så är det inte något mer, utan det är precis tvärtom.
Lars-Gunnar Lundström, ställföreträdande chef i gränsjägarbataljonen i Norrbotten.
Jag ser en stor skillnad de här två senaste åren bara. Och det händer väldigt, väldigt mycket. Jag menar, vi får nya fordon, vi kommer att få nya vapen, AK-24, vi får nya uniformer, vi får nya sensorer, alltså bevakningsutrustning, så att vi effektivare kan göra lösa våran uppgift då.
Det är också en snabbfotad organisation. Hemvärnssoldater ska vara på plats mellan 6 timmar och ett dygn efter att larmet gått att beredskapen höjts.
Och för min del så blir det ju då att jag tillsammans med bataljonschefen börjar leda vår bataljon inom 1 timme. Och inom 24 timmar så ska då hela vår bataljon vara ute på plats för att kunna utföra tilldelade uppgifter. Och det här ska vi ha möjlighet att göra, eller vi ska ha kraft att lösa den här uppgiften i 90 dagar. inledningsvis.
Att snabbheten kan vara helt avgörande har vi sett i Ukraina.
Det är den 24 februari 2022. Ryssland har bara några timmar tidigare börjat invadera Ukraina. Och en nyckel i den ryska planen är att ta flygplatsen i Hostomel utanför Kiev för att snabbt kunna flyga in mängder med soldater och stridsfordon i Ukraina. Mer än 30 helikoptrar med ryska soldater attackerar flygplatsen. Men Ukraina bjuder på hårt motstånd. Över 200 ukrainska soldater finns redan på flygplatsen och skjuter ner flera helikoptrar. Och det här skapar kaos på den ryska sidan.
Det var hemvärnet i Ukraina som stoppade framryckningen mot Hostomel, vilket gav armén tid att tillföra andra förband som slutligen var de som kunde stoppa den stora framryckningen mot Kiev. Men det var hemvärnet som stod först och stoppade de första kolonnerna.
När rysk militär till slut får kontroll över flygplatsen, då är den så förstörd att den inte går att använda. Och de ukrainska hemvärnssoldaterna, de hyllas som hjältar. Och hemvärnet gjorde fler viktiga insatser i början på kriget. Johan Granholm är lärare på Försvarshögskolan.
De hade en nyckelroll i upprensning av infiltratörer och sabotörer inne i Kiev under den här perioden också. Det berodde ju bland annat på att man hade mycket god lokalkännedom.
Det är faktiskt så att Sverige kan ta åt sig en liten del av äran för det som ukrainska hemvärnet gjort.
Ja, man ska veta att det ukrainska hemvärnet uppstod egentligen i sådana form efter 2014.
För det som hände 2014 var ju invasionen av Krim, och då blev det tydligt att Ukraina behövde stärka sitt försvar. Och då hittade man bland annat inspiration hos det svenska hemvärnet.
Sen dess har Ukraina byggt upp ett hemvärn efter svensk modell. Mycket studiebesök i Sverige, genomgång av svenska handböcker och hur man organiserar hemvärnet här i Sverige. Och sen har man i princip kopierat det. Men i en rasande takt, så i februari 2022 var det ukrainska hemvärnet hade en numerär på 70 000 man ungefär. Så jag skulle nog säga, utan att överdriva allt för mycket, att det var hemvärnet med i grunden då svensk organisation och stridsteknik som eventuellt räddade den ukrainska nationen i inledningsskedet av kriget.
I mörkret och blåsten uppe i Tornedalen har hemvärnssoldaterna i gränsjägarbataljonen lämnat tågstationen i Haparanda. De rör sig österut, över Torne älv, in i Finland. Och det har inte frivilliga svenska soldater gjort sedan vinterkriget för drygt 85 år sedan.
När vi då korsar gränsen så blir det ju en speciell känsla.
I vanliga fall är det ingen stor grej för Lars-Gunnar Lundström att korsa gränsen. Men att göra det som ställföreträdande bataljonschef under en militärövning, det är något helt annat.
Vi har militära uniformer, vi har militära fordon, vi åker bandvagn, vi har vapen med oss. Och så passerar man då tullen i Torneå, alltså riksgränsen. Då får man ju en känsla av att det är något historiskt som man faktiskt får vara med om. Och här känner ju vi att det här är väldigt naturligt egentligen för oss i Tornedalen att göra det här. Vi har alltid samverkat civilt över gränsen. Nu får vi egentligen göra det militärt.
Under många år så har de svenska hemvärnssoldaterna bara stått och glott där över älven på de finländska soldaterna på andra sidan under övningar. Men i och med NATO-medlemskapet så har det ändrats.
På vissa platser så har vi ju då gemensamma objekt som vi skyddar delar av. Det kan vara gränsövergång, alltså en bro. Det kan vara järnvägsbron till exempel. Eller landsvägsbron uppe i Pello eller Övertorne. Och tittar man på det här i förlängningen i ett skarpt läge, så kanske det finska förbandet kan behövas någon annanstans. Och då har ju faktiskt hemvärnet möjlighet att kunna ta över bevakningen över hela objektet.
Just de här broarna över Torne älv har såklart alltid varit viktiga för Sverige. Men som NATO-medlem så blir de ännu viktigare. Och risken för att hemvärnet hamnar i strider vid broarna har ökat.
Och det har ju att göra med att det kan, man räknar med om det kommer ett anfall ifrån Ryssland så blir ju norra delen av Finland, det är ju där striderna kommer att utkämpas i första hand. Och då måste vi ha farbara broar, förbindelser över Torne älv. Så där har vi ju då en viktig uppgift att bevaka våra broar. Men den har också förändrats lite grann sen, eller ganska mycket sen vi gick med i NATO. För våran tidigare uppgift med de här broarna, det var ju att bevaka dem och vara beredd att förstöra dem. Nu ska vi alltså hålla de här broarna till vilket pris som helst.
Det framstår som allt tydligare att hemvärnet kommer få ett större ansvar för skyddet av Sverige här på hemmaplan i och med NATO-medlemskapet.
För att nu så bedömer vi att striderna kommer kanske inte vara på svenskt territorium utan det är ju mer österut, det kanske är Finland eller de baltiska länderna.
Rikshemvärnschef Laura Svan Vrede.
Och då får ju vi såklart ett mycket större ansvar för territoriet hemma. Och det här är ju en nära samverkan som vi har med, som jag har då med framförallt arméchefen, där vi tittar på hur ska vi utveckla markarenan, skyddet av markdomänen som vi kallar det.
Hemvärnet får också helt nya arbetsuppgifter, som att till exempel skydda och underlätta för transporter av soldater och materiel genom Sverige. Det står till exempel i Försvarsmaktens årsredovisning att hemvärnet ska stödja amerikanska specialförband här i Sverige, så att de då kan lösa sina uppgifter. Och för det här kan det behövas helt nya typer av hemvärnsförband.
Det kanske är mer trafikplutoner. Vi kanske måste bygga upp mer rena logistikförband då för att kunna stötta det vi kallar för värdlandsstöd. För att Sverige är ju inte en frontstat i händelse av krig, utan här är det kanske bakre delen genomfartsstat då.
Så vi har alltså fler arbetsuppgifter för hemvärnet och samtidigt då kanske fler svenska förband försvinner utomlands. Det känns ju som att hemvärnet behöver få bättre fart på rekryteringen för att klara av det här.
Ja.
Absolut vill jag ha mycket mer, och 80 000 vore ju en fantastisk siffra. Men som sagt, så vi kan inte tömma övriga totalförsvaret eller civila samhället på många dugliga människor. Men såklart, ju fler desto bättre för hela försvarsmakten.
Det rekordstora intresset för hemvärnet efter att säkerhetsläget i Europa förändrades har lett till att organisationen i Jämtland Härjedalen kommer att massutbilda hemvärnssoldater.
Senaste åren har intresset för att gå med i hemvärnet ökat rejält, men samtidigt är det ju många som också slutar i hemvärnet.
Livet förändras ju efterhand i olika åldrar, och vissa byter jobb och man får familj, och då känner man att man har inte tid att lägga på hemvärnet som man kanske skulle behöva, och då väljer man att sluta.
Faktum är att hemvärnet de senaste åren bara ökat med några hundra per år, och man är långt ifrån att nå det här målet om att växa från dagens knappt 23 000 till 27 000 soldater år 2030. Och en förklaring är att man inte snabbt nog lyckats hantera alla ansökningar som kommit in.
Vi gör ju grundliga undersökningar på de som söker till hemvärnet. Att man gör ju hembesök, man ska göra en säkerhetssamtal, man ska göra säkerhetsprövning. Och säkerhetsprövning är ju då det man skickar in till Säpo då, som gör den här registerkontrollen på våra soldater. Och de är ju hårt belastade. Det är ju inte bara militären som gör de här kontrollerna, utan det är ju övriga myndigheter runt om i riket.
Men den kanske viktigaste förklaringen till att hemvärnet inte lyckats växa i den takt man vill är att det inte finns så stort underlag längre.
Mm, det är väl det som kallas för värnpliktshålet som man kan skylla på.
Ja, precis. Det är som ett stort svart hål som öppnade sig när vi pausade värnplikten under 7 år. Och för att bli just en skyttesoldat i hemvärnet behöver man åtminstone den här grundläggande militära utbildningen.
Men för att bättra bot på det här så gör vi nu i sommar ett pilotprojekt. Att de individer som inte genomfört värnplikt kan få en frivillig militärutbildning som inledningsvis är 5 veckor, och sen bygger man upp sin kunskap och går olika kurser. Då har man möjlighet att söka till hemvärnet. Och det hoppas vi då på, att till exempel områden i riket som har mindre befolkning, läs Norrland, där kanske vi kan få fler intresserade.
Det är ingen slump att den här utbildningen lagt sig i norra Sverige, för det är ju där som bristen på hemvärnssoldater är störst. Och bristen har varit så stor att man till och med krigsplacerat hemvärnssoldater från Mälardalen i till exempel Kiruna.
Och eftersom det är så svårt att få hemvärnet att växa så har politikerna fattat beslut om att bilda så kallade territorialförband som ska bestå av 30-plussare mest då, som gjort värnplikten. Och det här liknar hemvärnet, men de är inte lika lokalt förankrade. Och de som går med, de kan inte lämna förbanden lika enkelt i fredstid.
Nej.
Med territorialförbanden vill försvarsberedningen att man ska kunna pliktplacera om man behöver ännu fler. Så att man är inte beroende av att människor frivilligt går med i hemvärnet. Utan vi kan få likartade funktioner med värnpliktiga också.
Men det finns en sak med hemvärnet som faktiskt är svår att ersätta. Och det är just det här att de bor just där de ska göra sina militära uppgifter om det blir krig. De är med andra ord alltid på plats och håller koll, även i fredstid. Johan Granholm vid Försvarshögskolan.
Så även innan hemvärnet är aktiverat så finns det då 25 000 människor som dagligen funderar på vad som händer i deras omgivning och kan upptäcka det snabbt. Och då skickar den signalen uppåt och kanske då skulle få svaret, eller sannolikt skulle få svaret, att det är dags att aktivera det här hemvärnsförbandet för att motverka det som händer.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi den 1 april 2025.
Och vill du höra mer om det här ämnet ska du lyssna på podden Beredskap, ett avsnitt som släpptes i fjol som heter Hemvärnet, först på plats vid ett angrepp. Tekniker för Gräns är Mats Jonsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Om 3 minuter fortsätter Macbeth. Nu är klockan 4.
Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKR, Sveriges kommuner och regioner och Sobona är överens om ett 2-årigt kollektivavtal. Och en del i överenskommelsen beskrivs som historisk av Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.
Efter 30 år av individuella löner så går vi nu mot någonting nytt och det har varit väldigt viktigt för oss.
Ett nytt löneavtal har varit en av Kommunals hjärtefrågor eftersom medlemmarna upplever att det idag är otydligt på vilka grunder lönen sätts. Men nu är parterna alltså överens om att utveckla ett nytt löneavtal där det blir tydligare varför lönenivån blir som den blir och där lönesättningen bland annat ska utgå från utbildning och kompetens.
Det är väldigt stort.
Totalt berörs cirka 540 000 anställda av det nya kollektivavtalet som också rymmer löneökningar i nivå med märket, 3,4% i år och 3% under nästa år, höjda lägsta löner och också en individgaranti som gör att anställda minst får 600 kronor mer i lön varje år. Och heltid ska fortsätta vara norm, framförallt inom vård och omsorg enligt Ulf Olsson, ordförande för SKRs förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.
Det ser vi som ett mycket viktigt arbete därför att vi har en stor utmaning eller kompetensförsörjning, men det är också viktigt för jämställdheten. Vi känner oss nöjda med helheten.
Reporter Ida Svansbo. Och även arbetsgivarorganisationen Visita och hotell- och restaurangfacket HRF har enats om ett nytt kollektivavtal som också följer industriavtalets märke under 2 år. Det här berör över 200 000 medarbetare inom besöksnäringen. Staten borde gå in som delägare i Saab. Det föreslår Socialdemokraterna som också öppnar för statligt ägande i andra företag inom försvarssektorn. Förslaget kommer efter att generaldirektören för Försvarets materiellverk, FMV, i Ekots lördagsintervju efterfrågat ökat statligt stöd till svensk vapentillverkning. En man i 30-årsåldern som arbetar som polis har häktats misstänkt för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, skriver Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen har mannen arbetat som polis i Stockholmsområdet i flera år och han har häktats på den starkare graden av misstanke. Mannen nekar till de här anklagelserna. Den brittiska lyxbilstillverkaren Jaguar pausar leveranserna till USA under april. Det för att överväga hur man ska hantera det den kallar för de nya handelsvillkoren för Trumps tullar. Det här skriver Jaguar i ett uttalande till flera medier idag. Och det sätter punkt för Ekots nyheter med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Om en halvtimme är det säsongspremiär för Jiddisch för alle. Serien om jiddisch kultur på jiddisch och svenska. Men först, Shakespeare, som vi aldrig hört honom tidigare. Vem blir kungen av den gröna omställningen? Det är frågan i den nytolkning av Shakespeares Macbeth som vi började sända här i P1 förra lördagen. Nu tid för avsnitt 2.
Jag och Banco då, hade nått ett genombrott i labbet.
Henry Duncan, du har sagt att ni ska rädda världen med hjälp av de här små robotarna.
Det här är en game changer.
Du borde egentligen vara VD.
I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
Och nu låg GreenTech-miljardären Henry Duncan på botten av en ravin. Var det det de där häxorna hade menat? Att jag skulle ta över efter Henry Duncan? Att jag skulle bli den nya kungen av gröna omställningen?
Bara ditt.
Ta mig i ditt namn.
Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Andra delen.
Vad ska vi göra? Vi måste ju ringa någon. Han ligger ju bara där ute.
Nej, men det är ingen som vet att vi var där med honom.
Kunde Lady ha rätt? Skogen hade ju vimlat av fulla styrelsemedlemmar på tjuvjakt.
Pappa?
Ja?
Ja.
Hej.
Har ni sett pappa?
Nej. Har det hänt något eller?
Han är borta. Såg ni honom i skogen?
Nej.
Jag ljög. Jag tänkte inte ens jag ljög Duncans son rätt i ansiktet.
Nej.
Vi måste gå skallgång. Kom nu.
Vi kommer.
Ja.
Duncan!
Det var som en dålig deckare. Mördaren var med och letade efter sitt offer.
Duncan!
Duncan!
Jag såg ingenting. Lady knuffade på mig, drev mig framför sig.
Duncan!
Och jag bara väntade på det där ropet.
Hey! Jag ser honom! Där nere!
Here
he is, he's down here!
Kom hit, de har hittat honom där borta!
Pappa!
Duncan! Var är de någonstans?
När jag kom ner i ravinen höll de på med hjärt- och lungräddning. Malcolm var vit i ansiktet.
Skynda er! Lever han?
Lägg
en till! Please!
Jag kan inte!
Lady nästan knuffade fram mig. Jag trillade ner på knä bredvid Duncans röda hår. Det var inte bara håret som var rött, det var blod överallt. Hans armar och ben förvridna. Jag tryckte på bröstkorgen. Han är död. Han är död.
Pappa!
Ett försök till.
Nej, det går inte. Det går inte.
Det är klart att det går. Sluta på det.
Pappa!
Jag måste försöka! Släpp mig! Pappa! Jag är här. Pappa, fuck.
It's over, Malcolm.
Tittade de inte lite konstigt på mig? Snart skulle någon säga, gick inte du och Lady åt samma håll som Duncan? Vi var där borta, var ni?
Okej. Åh gud.
Men de sa inte det.
Inte bra det här.
Vad fan kunde det här hända?
Han måste ha ramlat.
Verkligen, måste ju på något sätt.
Han var ordentligt full.
Vi skulle inte ha jagat.
Det var ju det jag sa. Att vi jagar på fyllan, det får fan man inte komma hit.
Det ligger jävligt lågt.
Var det här vägen ut? Var det här vår räddning? Lady högg direkt.
Duff, Viridis Nanos fylleslag slutade i död. Det låter inte bra.
Nej, det gör det ju inte.
Ursäkta, men Stonia pratar om PR nu.
Malcolm, vänta.
Ja, men...
Jag är hemskt ledsen, men om vi vill påverka hur det här sprids så måste vi agera nu.
Vänta, jag tänker.
Vi får ju för fan komma hit. Vi måste sköta det här snyggt.
Allihop, gå tillbaka till godset och lämna er gevär. Den enda som jagade igår var Duncan. Och han gav sig ut ensam i gryningen.
Jag menar...
Så säger vi.
Men vänta, Banco då?
Banco?
Ja, han ligger och sover på godset.
Du får säga samma sak till Banco. Duncan är död. Han gick ut och jagade ensam. Det var då olyckan hände.
Men vänta.
Malcolm, jag kan inte rädda din pappa. Men det är mitt jobb att rädda Viridis Nano. Förstår du? Det gäller företagets framtid.
Polisen skulle såklart prata med alla. Rutin i såna här sammanhang, sa de. Ingen i styrelsen ville kopplas ihop med olovlig fyllejakt och död. En pakt. Och den lögnen dolde den riktiga lögnen. Min lögn.
Berätta från början.
Vi hade ätit middag och Viridis Nano i labbet så hade vi...
Vi gick och la oss direkt efter middagen.
Det är inte för. Men han gick ut sådär på morgonen för att jaga ensam. Han var lite excentrisk på det viset.
När skulle du säga att han försvann?